Ja, det gick, där du läste idag och där vi sjöng här, det gick ungefär i linje med vad jag skulle säga. Jag skulle tala om Messias, Davids son, den levande Gudens son. Och det är så här att idag får vi vara väldigt observanta, för att det står ju att i ändens tid så ska det komma en kopia på den riktige Jesus. Och ni vet att New Age-rörelsens och i mystikens Jesus, det är ju en opersonlig kraft. Men vi har en levande Jesus. En Jesus som både kan känna med oss. Och det tror vi har en sån Gud alltså, som bryr sig. När vi ber, då blir han berörd. Och jag tänker här idag, det blir många bibelställen, men jag tror det är jätteviktigt att vi tar upp vem Jesus är alltså. Förklarar honom. På, som profetierna gjorde innan han kom till den här jorden. Alltså. Och det var mäktigt att läsa om Jesus. Han har varit med sedan begynnelsen. Och då förstår du också att han visste när du skulle födas. Och han visste vad du skulle ha för egenskaper. Och hur du skulle se ut. Och vilka gåvor du kommer att få. Och allt det här. Det vet Jesus, den levande Gudens son. Han som blir berörd av dina böner. Det är ju så här att vi kan ju ha mycket tankar inom oss och så här, men för att vi ska kunna förmedla det till andra så behöver vi ord, eller hur? Ord. Antingen skrivet ord eller också talat ord. Det måste alltså vara likadant med Gud. Han har ju en massa tankar och planer och så. Och när han ska transformera det till oss människor, då är det ju genom Guds ord. Och Guds ord på grekiska kallas ju för logos. Logos. Och på hebreiska ofta davar eller dabar, det skrivna ordet. Och nu vill jag använda 1917 års översättning för att få fram en underbar text här om Jesus. Och det förstår vi ju snart att det är. Men se, Herrens ord kom till honom och han sa, alltså till Abraham. Nej, denne ska inte bli din arvinge, utan en som utgår från ditt eget liv ska bli din arvinge. Och han, alltså ordet, förde honom ut och sade: skåda upp till himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Det är ganska svårt va? Och han, alltså det levande ordet, sa till honom: så skall din säd bli. Och han trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Och han, ordet, sa till honom: jag är Herren som har fört dig ut från kaldeiska ur för att ge dig detta land till besittning. Här ser vi ju ganska klart och tydligt att ordet är Herren. Och det var han som talade till Abraham. Vi förstår snart också att han pratar om en arvinge, och Galaterbrevet gör ju ganska klart att den här arvingen är ju Guds son. Det är honom alla löften och allting står det ju stalt till. Genom honom, alltså utanför honom finns det ju inga löftens uppfyllande, utan det är bara i honom. Så hela Bibeln och allting, det pekar ju bara på den här Jesus alltså. Det är liksom Guds rådslut. Logos, det behöver inte betyda bara ord, utan det betyder också rådslut. Alltså Guds tankar transformerade i sitt eget ord. Vi ser ju att det här är ju Herren alltså, innan han föddes och kom till oss, till den här jorden. Och i Lukas 2:11, ni vet det som hände i Betlehem. Så står det här: idag har en frälsare blivit född åt er. Han är Messias, Herren. Det förstår vi vem det var. Det var ju samma person som talade till Abraham. Och i Betlehem så kom, var det en profetia som till och med de fariserna och skriftlärare och allihop visste om, att i Betlehem så ska det födas någon, står det i Mika 5, vars ursprung är evighet. Då måste han vara Gud alltså. För evighet i Bibeln, det är ju ett liv som aldrig kan förstöras, som har varit och som är och kommer att komma. Och det finns bara en varelse, eller om vi nu kan kalla honom för det, som har besitter en sådan egenskap, och det är Gud. Så i Betlehem ska födas någon som är Gud. Det vet vi vem det är va? Herren. våran älskade frälsare. Idag är född åt er en frälsare. Han är Messias, Guds son. Och Johannes, han tar ju tag i det här. Han har ju fattat detta. Han har ju vandrat med Jesus. Han skriver Johannes 1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Visst är det härligt? Och du kan även slå upp i Ordspråksboken 8, där det står talas om vishetens lov, ni vet. Nu är det så här att man smorde ju kungar och präster i Gamla testamentet. Och så att vara smord, det är precis samma sak som att vara insatt, alltså, i tjänst. Så när Gud smörjer, då insätter han någon till det han redan från begynnelsen har bestämt till att vara. Så enkelt är det faktiskt. Och då står det så här i Ordspråken 8:23. I evighet är jag insatt, smord. Det är alltså Herren själv som talar i Ordspråksboken 8, som är Guds visdom, Guds vishet. Hebreerbrevet 7, det ska vi ta och slå upp. Hebreerbrevet 7, ni vet det där stycket om Melkisedek. Jag ska ta det sakta så alla hänger med. Jag var så välsignad när jag fick läsa de här. För ibland behöver vi styrka citron, och då får vi gå tillbaka till det här enkla. Och då känner man att man har en tro som verkligen håller att stå på. Herren, den levande Gudens son, det har man inte tro på. Och då står det så här, 7:3 då. Han står där utan far, utan mor, utan släktregister, alltså Melkisedek då. Hans dagar har ingen början, och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst till evigtid. Visst är det underbart? Hans liv har inget slut. Och det står ju också att han, tack vare det, så kan han vara en trogen överstepräst. Och det står att han är i himlen, och han ber för dig och mig. Det är ju ingen opersonlig Gud. För en som ber för dig och mig, han måste göra tjänster för dig och mig också. Eller hur? Han känner för dig och mig. Han lider för dig och mig. Och det gör ont i honom när vi syndar. Det gör ont i honom när vi fastnar i frestarens garn. Han vill hjälpa oss, och då ropar han till fadern. Fader, se till nu att den här killen eller tjejen får mer nåd. För du vet, det står att det synden överflödar, flödar nåden ännu mer. Vad är det han ber om så att vi ska få mer nåd? Och det behöver vi varje dag. Det har blivit så levande för mig den sista tiden att utan Guds nåd, vi kan inte leva en dag alltså. Vi behöver hans styrka och hans kraft. Det kristna livet handlar ju om liv. Och då fortsätter vi då till psalm 119 och vers 130. Det står det så här. Vi vet ju nu att ordet är Jesus. När ditt ord, eller dina ord, öppnas av text, står det på hebreiska, så får vi ljus. Och det var ju samma sak som liv. Va? Och livet var människornas ljus. Och det skänker förstånd, kunskap åt enkla människor. Vad är enkla människor? Jo, det är de som är som barn, säger Jesus. Det här är fördolt för de visa och kloka. Men det är uppenbart avtäckt för de som är som barn. Så man behöver inte vara teolog för att få möta Jesus, utan det hjälper till istället om man är tvärtom. Jesus, hjälp mig! Och då är han där. Och petar på oss. Och berör oss med sin kraft. Och det är ju precis det Paulus menar. Han menar ju alltså, när vi får se Jesus så händer det något i våra liv. Och det skriver han ju om i andra Korintierbrevet 3. När vi utan täckelse får se Jesus. Får se honom. Vad gör vi då? Jo, vi förvandlas. Vi förvandlas inifrån och ut. Inte utifrån och in, utan inifrån och ut. Vi har i ögon, säger Efesierbrevet, i hjärtat. Ja, men det är väl inte möjligt? Jo, med hjärtats ögon så kan vi se Jesus. Jag tror att här är nyckeln. Vi pratar så mycket om att vi ska ha väckelse och allt det här. Men vet ni, det handlar om att se Jesus och få se honom i ordet. Då kan vi bli berörda. Och vi vet ju Emmausvandrarna när de vandrar med Jesus. Och helt plötsligt så börjar han förklara det här med skriften. Att ni förstår väl att människosonen, han måste ju lida och dö och uppstå på tredje dagen. Och sen skulle han ju bryta bröd och festa lite med dem. Då försvann han bara så här. Och då säger de till varandra: var inte våra hjärtan brinnande när han förklarade skrifterna för oss? Här har vi nyckeln till väckelse. Alltså vem han var i Gamla testamentets ljus. De hade ju inte ens Nya testamentet, de hade ju bara Gamla testamentet. Så när de fick se profetierna och förstod vem Jesus var, då brann det i deras hjärtan och de vände tillbaka till Jerusalem. Och vad som hände där, det vet ni va? Det kom ännu mer eld från himlen på pingstdagen. Stanna här i staden tills ni får kraft ifrån höjden och blir mina vittnen. Och den kraften, vet vi, det var ju eld. Och eld innebär att ögonen öppnas och vi får se Jesus. En kunskap om vem Gud verkligen är. Så jag tror att det är bättre kanske att vi läser ett kapitel i Bibeln än 100 sträckläser. Förstår du, och verkligen tänker efter vad som står. Och ber den helige ande: uppenbara Jesus för mitt hjärta. Och det är ju Paulus bön: jag önskar och ber att ni skulle få era hjärtats ögon öppnade, så ni ska få kunskap om honom och se höjden och bredden och djupet vem Jesus är. Det skänker alltså förstånd, ger kunskap åt enkla människor. Och då slog det mig en sak. Det var ju nämligen Paulus, innan han vände om och fick se ljuset och få ner från hästen och allt det här, då hade han ju en väldig kunskap om Gamla testamentet. Eller? Han kunde ju det på sina fem fingrar utan till. Men den kunskapen ledde honom till att andas mordlust, stod det. Hat i hjärtat. Och nu när man får en annan kunskap, när man blir enkel, då får man se Jesus och då förvandlas hjärtat. Det blir mjukt. Och Jesus, han sa att jag uppenbarar mig för dem som är som barn. Och då kan man ju fråga sig: hur är Gud? Alltså det grekiska ordet för härlighet har vi ofta i kristenheten förvrängt till att betyda att nu kommer Guds kraft över församlingen och nu får vi en stor väckelse här och jag ska bli störst och bäst och vackrast och allt det här. Det finns sådana profetier ute som man inte kan liksom missförstå. De menar så. Men Bibeln menar någonting annat med Guds härlighet. Härlighet betyder hur någon verkligen är. Och hela tiden i Bibeln, när man får se Jesus eller Herren som han verkligen är, då faller människor ner. Man blir noll, en blöt fläck. Och man får en sån gudsfruktan. Så det liksom stämmer inte, det här härligheten som man pratar om i vissa sammanhang, med vad Bibeln menar. För när Herren uppenbarar sig i sin härlighet, då blir vi människor skakiga, sjunker ner. Och vi ger honom all ära. Stämmer va? Jag tänker på uppenbarelseboken. Egentligen så fick ju Johannes se Herrens härlighet. Han fick se honom precis som han är, och händer han far ner. Frukta inte, säger Herren, och så reser han upp honom igen. Det är inte att vi är någonting, utan vi blir ingenting när Herren kommer i sin härlighet. Och vi längtar efter Herrens härlighet. När Herrens härlighet är, där kan han börja bygga med oss, sätta oss på plats. Du hamnar precis där han vill du ska vara. Och det känns så naturligt och så enkelt. Hur är Gud? Ja, Jesus ska här visa och sa vem Gud var. Jag ska bara ta något exempel. Det fanns betelska i Bibeln här som ingen hade rört vid kanske på 30 år. Men Jesus rörde vid dem. Han gjorde ju bara vad Fadern visade att han skulle göra. Sån är Gud. Människan hade inte petat på en spetälsk på grund av lagen. För det står ju lagen att man inte ska göra. Men Gud själv, han petade på människan. Sen står det då att man trodde ju på den här tiden att alla såna här sjukdomar sedan födseln var en förbannelse. Men då visar Jesus att det är det inte alls. Han rörde vid dem. Det kom en kvinna en gång med blodgång. Blödarsjukan, tror jag. Och får se Jesus i en stor skara. Och då kom hon fram och berörde Jesu mantelflik. Och det finns en liten hemlighet i den här berättelsen. För det är nämligen så att judarnas mantelflik kallas för vingen. Och det står i Malaki att när Messias ska komma så ska han ha läkedom under sina vingar. Så det var inte undra på att Jesus vänder sig om och säger: din tro har frälst dig. För hon trodde verkligen att Jesus var Messias. Och därför gjorde som hon gjorde, förstår ni? Det är bra ibland om man läser den här judiska kulturen. Och så då får man liksom veta på ett helt nytt sätt vad liksom en liknelse kanske innebär. Häftigt, va? Inte visste jag det förut. Jag läste en kommentar. Det var ju helt otroligt. Alltså. Hon visste att är han Messias nu som greppar och tag i mantelfliken, i vingen. Och omedelbart blir hela Jesus. Han var Messias. Och snacka om vilket vittnesbörd det var för alla fariser och skriftlärda runt omkring. De fattade ändå inte detta. Det var ju ett skriftställe som gick i uppfyllelse. Här står ju han och sken som är Guds son. Här kommer kvinnan. Vilket vittnesbörd om att Jesus är Messias. Och sen har vi då Guds hjärta, liknelsen om den förlorade sonen. Den har jag jämställt med mig många gånger. När man känner sig förkastad och bedrövad. Och så. Och så sitter man i grismaten borta i främmande land. Har du känt det så någon gång? Allvarligt talat. Det känns som syndens lag är starkare än livets andes lag ibland. Och då kan man sitta där. Men sen får man gå in i ordet och sen får man läsa, sen får man be. Och sen till slut känner man hur handen kommer och hjälper oss. Han kallas ju inte för hjälparen för intet. Utan vad ska han göra? Jo, han ska föra oss tillbaka till Fadern. Till Jesus. Och vad gör Fadern i berättelsen om den förlorade sonen? Jo, han springer i förväg och han kramar om den här sonen. Vad gör han mer då? Jo, han gjorde det ofattbara. Han ger honom till omedelbart tillbaka sin rätta plats som son och arvinge. Och sen så bjuder han på en slaktad kalv. Och det förstår vi vem det är. Det är Jesus. Precis så är det med dig och mig när vi känner. Då kom han till sig själv, står det. Och ibland när vi kommer och råkar ut för händelser som vi inte riktigt begriper, då kan ju vi undra liksom att nu har vi ju surrat iväg från Gud. Men då kommer vi alltid till oss själva, förhoppningsvis. Vad är jag? Vad har jag i mig? Det beror ju ändå på Guds nåd. Och så får man ändå börja tacka Gud till slut. Jesus, det är ju ändå så att du har ju kallat oss var och en med blott din nåd. Och då får man känna igen hur Jesus kommer och berör oss. Och för oss till Fadern. Genom den helige ande. Och Fadern, han kramar om oss. Och sen får vi äta slaktad gödkalv. Och det tror jag är en bild på livets andes lag. För lag på grekiska är nomos och det betyder mat. Intressant, va? Livets andes lag, det är att äta gödkalv tillsammans med Jesus. Och han älskar att festa med oss. Sitta där och äta de godaste rätterna. Och när vi gör det så ska ju våra ögon öppnas ännu mer. Och då ska det födas en tacksamhet. Och Sven Reichman, han sa en gång i en undervisning att Ja, det finns väl ingenting i våra liv som försvinner. Ja, det är som vatten mellan fingrarna som tacksamheten gör. Och ändå har Gud från början bestämt oss till att vi ska vara tacksamma. Men visst är det sant. Allt annat det kan sitta kvar. Grämmelser och elände det kan sitta kvar i år. Men tacksamheten är glömma snabbt. Det är liksom... Det är så. Käre Jesus, hjälp oss att vara tacksamma. Det är inte så lätt Filipperbrevet att leva efter ibland. Var alltid glada. Ja, jag säger er, var alltid glada. Men han talar ju givetvis om en mycket större glädje än den att vinna på lotteri. Han menar ju nådens glädje. Den här jag berättar om att vi alltid har rätt att komma tillbaka igen till far. Genom den heliga ande. Jag är så glad att Gud kallar på oss igen. För det gör han. När vi har våra torrperioder så är han ju där och kallar på oss tillbaks igen till honom. Och då vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Och då står det i Jesaja 11 så här. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila, ande med vishet och förstånd. Och så vidare. Då står det, han ska slå jorden med sin munstav, med sina läppars andedräkt ska han döda de ogudaktiga. Och det är ju precis vad det står i Andra Thessalonikerbrevet att Herren ska göra när han kommer. Han ska ju döda antikrist med sin muns anda. Där står talas om, här har du både hans första tillkommelse och hans andra på bara några verser här då. Och då kan man ju undra, vad är Isais avhuggna stam? Jo, det var nämligen så här att messiaslinjen blev ju avhuggen kan man säga. För det är ju Juda som är messiaslinjen. Och när det babyloniska fångenskapen kom 586 år före Kristus så kan man ju säga att den här linjen bröts. Då åkte ju Juda iväg till Babylon, nu vet. Fångenskapen i Babylon. Och båda templen förstördes datumet på den judiska kalendern 9 av, både det första och det andra, eller det 70 sen då. Sen står det att en telning från hans rötter ska komma och bära frukt. Och han kallas ju då för Davids son. Det vet ni va? Hosianna Davids son. Fräls oss Davids son. Alltså den där arvingen som skulle komma på Messias linjen. Som skulle komma av Juda. Det var ju Messias som skulle födas där då. Och då står det så här då. Och det finns ju många bilder på det här. Bland annat så står det ju i Jesaja 53 så står det att han kom som ett skott ur förtorkade jord. Eller hur? Han kom som ett rotskott ur förtorkade jord. Och Zakaria 3:8. Hör Josua, du överste präst, du och dina medbröder som sitter här inför dig. Dessa män ska vara ett tecken. Se, jag ska låta min tjänare telningen komma. Där har du ju Messias igen. Sonen. Samma som det stod ur Isais avhuggna stam ska en telning komma. En son alltså. Och i det här kapitlet, Zakaria 3, där får vi se lite av vad Messias, Jesus, står för och kommer att göra. Och där står det förlåtelse av missgärningar, står det. Och det finns sen bibelord på allt det här. Jag vet inte om vi hinner det, men det står i Lukas 24, vers 45-47. Du kan slå upp det här sen då. Och det står att på den här tiden när Messias kommer så ska Satan näpsas. Åklagaren, han ska näpsas. Och det säger ju Jesus i Johannes 12:31. Så säger han, nu är denna världens första dömd. Han är näpst alltså. Nu går en dom över denna världens första. Han visste ju att han var syndfri och skulle ge sitt liv på Golgata och döma. Hans folk ska frikännas. Det betyder få en rättfärdighet ifrån Gud. Frikännande från Gud. För de får nya kläder. Det fick ju den förlorade sonen, men han fick ju nya kläder. Och nu blir Josua iklädd här. Nya kläder. Och det står i Jesaja 64 att vår rättfärdighet, det var ungefär som gamla mörkna, äckliga kläder jämfört med den här nya klädnaden då, som vi får, högtidsdräkten. Och så står det att en sten ska inristas med något. Och det vet vi ju vem den levande stenen är. Hörnstenen, det står om i första Petrusbrevet 2:4. Kom till honom, Den levande stenen, det är ju Jesus. Och ett av de tecknen som Johannes döparen, han fick ju tillsägelse att han skulle gå före. Han skulle, ja, han skulle bereda väg för Messias när han kom. Och då skulle han titta efter ett tecken, nämligen den som stod om Jesaja 11. Över honom ska Herrens ande vila eller slå sig ner. Under gamla testamentet, vet ni, när de profeterade och så, så kom ju anden liksom, den kom över någon bara, va? Och sen så försvann han, får på sig lika fort. Men han kom över någon när de profeterade, eller han kom över Samson när han liksom skulle, ja, slåss och det här, va? Men i nya testamentet så kommer en ny härlighet. Och den kommer över Messias, för det står så här då. Johannes vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli kvar över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten, han sa: den du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i ande, i helig ande. Och jag har sett det och vittna om att han är Guds son. Jag tycker man blir starkt av tron att läsa sånt här, alltså. Han är Guds son. Lance Lambert, han bor i Jerusalem. Han är en irländare eller en skott eller något sånt. Han har en väldigt rolig dialekt, men han är en härlig förkunnare. Och han säger så här att Guds son eller den förstfödde måste sättas in i ett Guds perspektiv. Och då har det alltid med arv att göra. För den förstfödde på den här tiden, han ärvde ju ofta allt. Så när vi läser då om den smorde som är insatt, så handlar det ju om att han är insatt till att ärva allt. Och det får vi mer ljus, vi ska läsa lite i Kolosserbrevet. Så när det står den smorde eller Messias, så är det alltid frågan om att han ärver hela jorden. Då står det så här i Hebreerbrevet första kapitel: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting. Man skulle kunna säga så här: honom har han smort till att ärva allting. För det är precis samma sak. Den smorde Messias. Och genom honom har han skapat världen. Det står i psalm 2, vers 6. Ni vet det här bråket. Hedningarna samlas och det här. Och de, ja, planerar uppror emot Gud. Och då säger Herren så här: jag har själv insatt min konung på mitt heliga berg Sion. Smort, Messias alltså. Det är det antikristliga upproret som det står talas om i psalm 2. Där vi nu ser över världen. Hur hela världen börjar vända sig mot den kristna tron. Och då är det ju Jesus egentligen man hatar. Han som allt äger. Du är min, nu står det i vers 7, samma psalm 2. Du är min son. Då står det Ben. Där. Uppbyggaren av ett familjenamn eller ett hus. Det innebär den som ärver och tar över allt. Och då läser vi Kolosserbrevet 1 och 15. Han är den osynlige Gudens avbild, först född före allt skapat. Och vad var det vi läste? Det betyder, smort, smord eller insatt. Vad då till? Arvinge. När då? Innan världen skapades. Så var det bestämt om honom. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det syndliga, det osyndliga, tronförstar, herradömen, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Det här tycker jag gör ger en underbar vila i det här med onda andar och allt det här. Det finns inte en ond ande som kan fara omkring och göra vad han vill. Allt är skapat i en ordning i honom. Och vi är insatta i honom. Då behöver vi inte bry oss så mycket om vad som händer i andens värld. För då har han kontrollen över. Han är konungen i sitt rike. Tycker han att ska flytta på några så gör han det. Han behöver inte fråga oss först. Så är det. När Jesus kom och började undervisa om de här, då var det inte många som fattade ett smack vad han menade. Nikodemus som kom till honom den här natten, ni vet, han var ju konfunderad att man skulle födas på nytt. Ja, det var inte undra på. Han tänkte, ska jag krypa in i min mammas mage en gång till? Ja, det går ju inte dessutom. Men jag är större än morsan, så det blir lite svårt. Och jag sa förut, eller jag har sagt det förut, ska jag säga, att judarna tänkte så här. Alltså deras ledare och allt där, de hade preparerat folket, alla skriftlärare och allting, de lärde folket så här, så de var ju så här redan. På Jesu tid tänkte judarna så här: Messias ska komma i en tid av svårigheter. Messias ska givetvis inte gå förbi de rättfärdiga fariseerna och de skriftlärde. Men det var ju precis vad han gjorde, men de trodde ju, de är ju så heliga så han kommer ju nästan att böja knä här framför oss alltså. Messias skulle börja använda sin makt då för att kasta ut romarna. Han skulle liksom kliva upp på Jerusalems, ja, och sen skulle han styra världen, hela Israel och allt det här. Och det är därför Petrus trodde han skulle bli premiärminister i det där riket då. När Jesus började förklara att jag måste till Jerusalem och dö. Nej, 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 Jesus, du ska ju bli kung här och jag ska ju bli premiärminister. Va? Fattar ni? Hans drömmar bara liksom pulveriseras. Jag har ju lämnat båten och fiskarna nu, Jesus. Nu vill jag sitta på din högra sida. Men istället, hur undervisade Jesus? Men Jesus, hur uppträdde han? Jo, han uppträdde istället som ett lamm. När alla trodde han skulle kliva fram så drog han sig undan. Han var mycket märklig. Till och med hans bröder tyckte ju, ja men vill du bli något så får du väl gå upp till festen där alla andra. Här har du ju världens chans. Hela Israel var samlad i Jerusalem, vet du, på högtiden. Nej, min tid är inte kommer än. Vad konstigt han måste ha varit för den dåtiden. Alla vill ju fram. Jesus knallade inte ens upp. Han undervisade i stillhet och gjorde inte mycket väsen av sig. Istället så beskrev han sig själv som en såningsman som gick ut och sådde säd om Guds rike, fast han var konungen själv. Märklig man, den är Jesus. Hur det skulle fullbordat som var sagt genom profeten som sa: jag vill öppna min mun till liknelser och uppenbara vad förborgat har varit ifrån världens begynnelse. Vad är det som är fördolt från världens begynnelse? Jo, att Gud har en son som han tänker sätta in som arvinge av allt. Och inte bara det, de som följer honom blir medarvingar och ärver hela jorden. Det är inte dåligt, va? Här strävar vi efter att vinna på lotto, men vänta ett tag så får du ärva hela jorden istället. Det är mycket bättre, eller hur? Evigt liv, med andra ord. Och det står i första Petrusbrevet att inte ens änglarna förstod det här. Det står att till och med änglarna längtade att få se in i evangelium om Jesus. De fattade inte det här. Kanske det var därför det var knäppt just i himlen. När han, Jesus lammet, går och tar bokrullen. Och det här, det Jesus undervisar om, det ser ni ju nu och förstår. Det var ju precis tvärtom emot vad fariserna och de skriftlärda lärde Messias skulle vara. Eller hur? Och ni vet ju vad ordet var, va? Davar eller logos. Då ska vi läsa ett sammanhang som ni kanske får, så vi får nytt ljus över. Det står så här: mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så skall det vara med ordet som utgår ur min mun, Herren. Okej, evangeliet. För djävul ska inte vända tillbaka till mig, utan det ska ha verkat vad jag vill och utfört det vart till jag har sänt det ut. Med glädje ska ni dra ut och i frid ska ni föras fram. Och säger Jesus efter sin korsfästelse till sina lärjungar. 3 gånger tror han säger det. Frid var det med eder. Sen säger han så här. Ja, fortsättning på profetian först. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er och alla markens träd ska klappa i händerna. Det låter väldigt konstigt. Nej, det är inte så konstigt. För Jesus är hela världens hopp. Utan Jesus så är det kört med den här skapelsen. Det står att den är lagd under förgängelsen. Synd är förgängelse. Och vi ser den här förgängelsen nu hastigt bryter ner den här jorden. Fiskdöd och allt är konstigt just nu. Det verkar som liksom död bara. Och människan uppträder väldigt konstigt också. Ska ta det sen. För Jesus säger till sina lärjungar så här. Och han sa till dem, Markus 16:15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Hundar, katter, svin, löv, enar, hästar. Nej, det är bildspråk på den profetian givetvis. Han menar evangelium är världens enda hopp. För det ska komma en dag nämligen när hela den här världen ska förändras. Förvandlas och det kommer en ny himmel och en ny jord. Inte en annan himmel och en annan jord. Eller vad tar vi upp därför. Utan en förnyad himmel. En förnyad jord. Där rättfärdighet bor. Om du kan bara bli rättfärdig i Jesus Kristus. Det går inte att bli det på något annat sätt. Och det här är ju precis vad som sker nu alltså ute i världen. Det är ju det profetiska ordet som går i uppfyllelse. För i Hebreerbrevet 12 talar om att på Sion ska finnas en räddad skara bland annat. Eller Joel. Och i Sion talar, Hebreerbrevet 12 talar om Sion. Ni har kommit till Sions berg, den levande gudens stad. Och sen så står det att allt annat kommer att skakas. Allt, vi ser det. Allt annat. Alltså för ett par år sedan när dollarn stod i, vad var det den stod i som mest? Var det nästan 10 spänn? Det var ju nästan sjukt. Då började man tala om the almighty dollar. Dollarn som skulle krossa alla andra valutor. Sen kom ju euron. Och då sa man i Europa att euron kommer att bli så stark så den kommer att underlägga sig alla andra valutor. Och idag är det pulver av båda. Det skakar sönder. Allt. Skakar sönder. För några år sedan så gapskrattar man åt Gog, Hesekiel 38-39, profetierna om Sovjet. De går snart i bankrutt. Och det är ju liksom allt faller sönder och samma. Sådana ord fick vi höra när man pratar om profetier. Idag är det ingen som skrattar. Sovjet har rustat som aldrig, eller Ryssland som heter, som aldrig förr. Man är redan nere i Syrien och här med vapen och de uppfyller exakt vad som står i profetia. Det här måste ske. Det står att inte en punkt i skriften. Allt måste ske. Vi ser det här ske framför våra ögon. Frågan är bara att alltså man ryggar tillbaka, man vill inte se det. Så är det. För det är så fruktansvärt som man liksom backar. Men Hesekiel 38 och Hesekiel 39 håller på att gå uppfyllelse framför våra ögon. Det är som ett spelbräde som är uppsatt och klart. Det är bara frågan när tiden är inne. Men när tiden är inne, då kommer det att ske. Vi såg massdöd av djur och fåglar. Och Hosea 4, där står det så här. Varför dör fåglarna? Och varför dör djuren? Jo, därför att man svär och ljuger. Människan svär och ljuger, därför dör fåglarna och djuren och fiskarna i havet. Men så står det i det där kapitlet. Men ingen ska man gå till rätta med så mycket som man går till rätta med prästen. Det vill säga den troen. Den är ju präst i Nya Testamentet. Så vi har ett ansvar, vänner. Och nu ser vi stora vågsvall komma ur folkhavet och vi ser början till en världsregering. Det går inte en dag idag nästan utan att man börjar tala om att nu måste vi ha starka makter här som kan styra upp den här världen och så. Det har ni kanske märkt, va? Nästan varje dag kommer det utländska nyheter. Men vi lägger upp det på vår hemsida så folk ser. Och jag ska läsa upp pastor Brians senaste kommentar här för er idag till slut. Och då står det så här då. Israel möter hotet från iranska trupper i Syrien och dess existens är nu allvarligt hotat. När antikrist kommer att stiga fram ur askan av en kraschad europeisk ekonomi så kommer Israel att få stå och möta syndens människa som man kallas i andra Thessalonikerbrevet 2, alltså antikrist. Och det här kan kanske ske med väldig hast. Intressant är att den förre FN-ledaren Kofi Annan, ni vet han, den färgade som var innan här. Han vill ha en äldre, erfaren statsman för att kontrollera och leda hela Mellanöstern. Har ni tänkt på vilken profetisk bild vi har? Profetierna säger att en sådan man kommer att komma från Europa. Daniel 9, 26, 27 är det tydligt att han kommer från Europa. Samma folk som förstörde templet. Och nu när Obamas totala fiasko är ett faktum. Det kan man ju säga. Han har ju inte lyckats med någonting i Mellanöstern. Så är det en bild på en person i den här artikeln. Och det är Javier Solana. Och vi som har följt honom många år vet att Israel har högsta förtroendet för den mannen. Om han är den mannen som ska komma, alltså syndens människa eller antikrist, det får vi veta när den mannen stiger fram, inte innan. Vi kan omöjligt veta vem han är, men när han stiger fram, då ska vi förstå, vi som tror och lever i ljuset, vi ska förstå att nu är det verkligen nedräkning till Jesu tillkommelse. Hoppas ni har fått med er något att äta. Jag tyckte det var härligt med de här bibelorden. Livets andeslag. Det är mat. Och det får vi då alltså när Jesus blir uppenbarad för oss. Då får vi mat. Då får vi livets andeslag. Och det står, jag tror det står, är det Johannes, det står att vi kan aldrig liksom förstå vem Gud är eller vem Jesus är om inte Fadern drar oss eller uppenbarar honom för oss. Vi har inte en chans att få se Jesus annars. Men det står att han uppenbarar sig för dem som är som barn. Hur är barn? Jo, man är hjälplös. Så är man inte så kaxig kanske heller. Barn, de brukar ju berömma sig av sin far. Din farsa, förstår ni, han är bäst. Jag var väldigt stolt över min pappa när jag var liten. Han stod i mål i Finspångs AIK. Och alla tyckte han var kanonbra målvakt. Jag var ju stolt över min far. Men vi har ju en andlig far. Honom är vi riktigt stolta över. Vår far i himlen. Så vi ber till slut för att Gud får göra något av orden. Uppenbara sig för oss. Tack Herre Jesus att vi får be till dig, att vi får tacka dig för ditt ord. Och jag ber att du visar vem du är Herre för oss. Jag ber att vi ska få uppleva dig Herre på ett mäktigt underbart sätt. Herre, det är bara genom ordet och din uppenbarelse Herre som vi kan få tända en eld i våra liv och våra hjärtan. Och vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.